Välkomna till Slaget efter 12. Med mig i studion här i Helsingfors har jag idag Sanna Hellström, chef för Högholmens djurpark här i Helsingfors, också doktor i veterinärmedicin. Du har doktorerat i livsmedelshygien.
Ja, det är sant.
Ja, så du är helt precis rätt person här idag. Välkommen Sanna.
Tack.
Sen har jag med mig från Malaysia, vår YLE, alltså medarbetare i Asien, Björn Ådahl. Välkommen också du.
Tack.
Och du är med oss per Skype. Vi ska hoppas att den här linjen hålls bra under hela sändningen. Per telefon så deltar Birgitta Wahlberg, universitetslärare i offentlig rätt i Åbo universitet eller Åbo akademi. Och så är hon dessutom, eller du är också expert på djurrättsfrågor. Välkommen Birgitta.
Tack ska du ha.
Jo, alltså jag tänkte faktiskt börja nu i det där, ska vi säga, där som det här viruset har uppstått. Nämligen, vi har talat om SARS, MERS och nu då covid-19. De här allvarliga virusepidemierna har alla startat från djurmarknader där levande djur har slaktats och sålts direkt till torgkunder. Och vi ska då diskutera de här djurmarknaderna först i den här sändningen och sen ta lite på det på ett sådant här mer allmänt plan också och studera vår egen kanske inställning till djur och natur och vilka faror det finns också i andra länder utan att bara peka finger mot Kina. Men jag tänkte börja med Björn Ådahl eftersom jag vet att du också har besökt sådana här djurmarknader. Kan du berätta lite mera om dem? Hur ser de ut?
Det första som man lägger märke till när man besöker dem är att de är väldiga. Det är egentligen inte frågan om djurmarknader per se, utan det är frågan om blandade marknader där du kan köpa allt från kläder, grönsaker, fisk, också helt vanliga köttprodukter. Och sen har de då blandat det här, också då levande djur. Och en del av de här levande djuren är vilda djur. Och det är de här vilda djuren som nu har orsakat de här epidemierna, att det är de som man borde få bort från de här marknaderna. Och det var ju efter SARS då 2003, då det blev mer eller mindre klart att det var den här nya virusen spred sig till människan via bland annat då civettkatter, som är en läckerhet i Kina. Det är dyrt kött och inte särskilt vanligt. Och det är till salu enbart i södra Kina. Och i och med att det kom fram att det var via de här civettkatterna som viruset spred sig, SARS-viruset spred sig, så förbjöd man då 2003 den här vad heter det, handeln med vilda djur. Men det tog ju inte mer än ett par år och sen var vilda djuren tillbaka i allt fler marknader och nu har det helt uppenbart varit en helt vanlig grej då att vilda djur har varit i salu. Men det gäller att komma ihåg också när det gäller Kina. Kina är ett väldigt stort land och de tycker själva om att indela sig i två stora grupper. Sen finns det många undergrupper. De stora grupperna är de som bor i norra Kina och de som bor i södra Kina. Och det är den här väldiga floden Yangtze som fungerar egentligen som gräns mellan de här två kulturerna, kan man egentligen kalla dem. Och det är i södra Kina som man äter de här vilda djuren. Man äter liksom allt som rör sig, kan man väl säga. Och i norra Kina så har man inte förstått sig på varför de gör det här i södra Kina. I norra Kina så har man ställt sig väldigt främmande till det här. Och förr i tiden så kallade nordkineserna, de sydkineserna, till de sydliga barbarerna. För att de just hade en annan kultur än de som bor i norr. Mm. Så det är en ganska intressant grej i sig.
Visst är det som nu har skrivits mycket om att efter att den här senaste coronavirusepidemin och som blev en pandemi bröt ut så har man ju stängt många av de här marknaderna. Men satellitbilder och också rapporter från plats och ställe säger att de också har öppnat igen. Vet du någonting om det?
Jag vet ingenting personligen om det. Men det är helt klart att det är en lång och svår process att helt få slut på den här handeln med de här vilda djuren. För i södra Kina är det sitter i. de har alltid ätit de här djuren och de har betraktats som läckerheter, många av dem. Och sen används de också i kinesisk traditionell medicin, att det är en annan sån här försvårande faktor som gör det mer komplicerat. Att jag skulle förmoda att det styrande kommunistpartiet att det faktiskt går in nu för att få slut på den här handeln. Men det är lättare sagt än gjort. Att den här handeln, den sysselsätter, man vet att den sysselsätter miljontals människor, antagligen för 10 miljoner människor. Och det är också frågan om stora pengar. Och det ställer ju till med väldigt stor skada också helt miljömässigt, den här handeln med de här djuren. Att en del av de här djurarterna så är utrotningshotade och kan till och med dö ut på grund av att då de konsumeras. Dels då som livsmedel eller som att folk äter dem, och dels då i den här kinesiska traditionella medicinen.
Bland annat då myrkotten eller pangolin som den också heter, som nu i det här fallet har angivits som eller misstänks vara mellanvärd för det här senaste coronaviruset. Sanna Hellström, när du hörde den här beskrivningen då, situationen där sysselsätter massor med människor och så här, så vilka ser du, efter att du har doktorerat livsmedelshygien, men det där, hur ser du på en sån här tanke på att du har då en sån här marknad, ett torg där det blandas, alltså där det är vilda djur, där det är tama djur inklämda i små burar, och så slaktas de också där på torget framför folk?
Förstås det är fortfarande problem om de stannar där när det finns olika slags djurarter, många människor. De är alla i samma ställe, och förstås vilda djur har virus, men om de vilda djur stannar i natur, det är ingen fara för oss människor. Men när de alla kommer till samma ställe och virus ändrar sig, så har det möjlighet att ändras så att det kan sprida till annan art, och också möjlighet att ändra så att det ska smitta människor och den sprider liksom runt i världen som vi ser nu. Så det har varit känt att det möjlighet finns. Och forskarna har sett en många, många år hela tiden att det är möjlighet som finns hela tiden.
Och den här gången så spreds det verkligen alltså över hela jordklotet och på en väldigt kort tid. Vad tror du, jag vet att du följer med mycket som skrivs om det här och diskuteras, så tror du det blir någon ändring nu? Så du hörde Björn Ådahl där sa att kanske kommunistiska styrande partier nu tar på riktigt i det här och på något sätt får stoppa.
Jag hoppar. Jag är vanligen optimistisk. Nu jag tror att kanske det här har varit känt. Förstås jag arbetar mycket med utrotningshotade djur. Och det är också ett stort problem för den saken. Men nu den har så stort ekonomisk påverkan. Så jag hoppar att det här är lite synd att det menar att det måste vara pengar med, så vi har den någonting byter. Men jag tror att nu den ekonomisk kraft var så starkt att nu kanske jag är optimistisk och tänker att nu vi har möjlighet att förändring.
Man brukar säga att det där, här var Björn Ådahl väldigt bra att dra upp den här riktlinjen i Kina mellan södra Kina och norra Kina, och att norra delens invånare har kallat dem för barbarer, om jag inte kommer helt fel ihåg det ord Björn använde. Men det där, jag vet också det att många som sysslar med djurrättsfrågor säger att lika så glömmer man ofta bort det att i Kina så finns en väldigt stark också sån här djurskyddsfalang. Att det är inte alls så att det inte skulle existera. Och nu tänkte jag vända mig till Birgitta Wahlberg som också har varit aktiv i sådana djurrättsfrågor tidigare och bland annat jobbat för djurens rätt i Sverige en tid. Hurdan bild har du av den här djurrättsaspekten av det här?
No, för det första så skulle jag vilja påpeka det att när det gäller pandemier som sammanbinds väldigt starkt både med miljöfrågor, användning av antibiotika, användning av jordareal, vattenbestånden, alltså sötvattenbestånden, det är mycket större fråga än det som man lätt tänker sig att det är en zoonos som smittar från djur till människa. Jag skulle vilja påpeka det att vi sitter, man kan ju liksom peka på någon viss land eller någon viss endast som så, utan den här pandemin påvisar ju det att vi sitter alla i samma båt. Så att det här vad vi stoppar i vår mun och hur vi exploaterar djur är inte mer en statsfråga eller en personlig valfråga, utan det är hur vi beter oss och hur vi nyttjar både våra naturresurser som inkluderar då också djur. Så det där är en gemensam fråga för hela jordklotet och hela mänskligheten och vår överlevnad. Och också för kommande generationers överlevnad. Och den där centrala frågan blir då det, varför exploaterar vi djur så som vi gör idag? Och nu talar jag både om den här exploateringen av vilda djur, men också av de djur som vi då till exempel i Finland kallar för produktionsdjur. Och det där, och jag tycker Björn Årdal hämtar fram väldigt bra just det som är gällande idag. Att vi förklarar det med kulinariska orsaker eller ekonomiska orsaker eller ibland med korruption, med fattigdom, med att det är kulturellt viktigt och så vidare och så vidare. Och så leder det till sådana här negativa följder som vi kan se i vår klimat, i folkhälsan för tillfället och så vidare och så vidare. Det är det som intresserar mig som forskare, att hur då, och framförallt då med rättsliga metoder, hur ska man ändra på det här? Och naturvetare, det kan säkert Sanna säga mycket, mycket mer om. Naturvetarna har i åratal redan varnat oss för det, att det här sjukdomsträcket på våra djurhållningsenheter är stort. Vi har många djur indrängda på små ytor som gör det att vi måste använda antibiotika, och där finns den där risken för sjukdomar och då också utveckling eventuellt till någonting som är farligt för människan. Mm. Och hur ska man då ändra på det? Och det är ju en lång väg, men att där finns det rättsliga metoder. Men kanske jag ska ge muntur åt någon annan emellan oss. Men att det finns metoder att ta tag i det här och styra samhället mot en hållbar utveckling.
Men det som du sa där, att alla sitter i samma båt, det är lite det jag också är ute efter med det här. Det är bara ett så bra konkret exempel, de här djurmarknaderna som vi vet att har varit de ställen där det då har kommit ut ett virus som har spritt sig på det här sättet, att det verkar så här för en som följer med läge i vilken del av världen som helst. Tänker att men det är ju en enkel lösning. Bara sluta göra så här. Att sluta slakta djur på en torgplats där folk går och traskar av och an i, eller att klämma in dem i trånga burar där de, alltså där virus kan hoppa över från en art till en annan och småningom också i människan. Alltså det verkar ju enkelt.
Ja, men
ja, Birgitta, fortsätt en stund, sen får Sanna ordet.
Ja, visserligen är det ju så. Men nu och vetenskapsmän har ju vetat om den här risken och varnat för den på samma sätt som också i våra djurhållningsenheter. Och visserligen så är det här ett läckert exempel och påvisar väldigt starkt att vi måste ha det här på allvar. Men på samma sätt så tänker jag mig att vi kan om x antal år sitta här och diskutera om produktionsdjurshållningen. Att ja, vi visste, vetenskapsmän har varnat, men vi gjorde ingenting. Skulle det inte vara lätt bara att ändra på den där exploateringen av djur? Och det är det som jag tänker, att vi måste ta det här nu på allvar, ta hem den här bollen och fundera på vad kan vi som enskilda individer, vad kan staten Finland, och det har varit glädjande att se att våra politiker faktiskt har en stark beslutsfattningsförmåga. Och också på EU-nivå, i och med att vi är en stat som är medlemmar i EU. Vad kan vi göra för att vi inte hamnar i en kanske ännu värre situation?
Ja, Sanna bara om ord här, så sen vänder jag mig till Björn igen.
Ja, tack. Ja. Ja, det är precis som Birgitta sa, att det är en global fråga. Och jag tycker att det inte är det, om vi bara pikar någon annan människor, det gör ingenting. Att liksom det är vårt människors sak att ta hand om det här. Och förstås det här nu vi talar om djurmarknaderna, men liksom Birgitta sa att stor hota för hälsovård är också antibiotika som används hemskt, hemskt mycket för produktionsdjur, hälsoproduktionsdjur som växtämnen. Och det är liksom att om stor risk som vi skulle liksom lyssna forskaren nu, därför att vi är inte så sent med det saken. Och också vi tänker att hur vi lever, den här sjukdomen kunde inte sprida sig om vi inte går runt världen hela tiden. Det är också att hur vi, hurdant är vårt livsstil. Och sen med det här, liksom, det är lätt att säga att bara sluta den vilddjursmarknaden. Men det är också kulturellt fråga och liksom alla andra djurskyddfrågor också, den like utrotningshotade djur. Det finns mycket, mycket starka kulturella saker så vi måste arbeta med människor och tillsammans med människor och förändra våra vanor. Så det är liksom inte det så lätt att sluta göra det. Det är lätt att säga faktiskt på den saken när vi säger den för annan, men det är också saker att vi måste förändra i vårt liv och arbeta tillsammans globalt sett.
Man bara tänker så här att det som Björn, du var inne på tidigare, nämnde här Kinas kommunistiska parti, vi har sett hur de har tagit i hela den här krisen där och hur snabbt det gick där att till exempel bestämma att folk inte får göra si och de får inte göra så. Det är kanske den frågan jag undrar här, att varför det just när det gäller det här, den här marknaden med vilda djur, varför just den är då väldigt svår att bara helt enkelt styra och ställa om. Men den kan frågan börja väl kasta till Björn.
Det är ju inte bara då djurhandeln som makthavarna i Peking har svårt att få liksom kontroll på. Kina är ju egentligen ett för stort land för att styras av då en centralregering i Peking, vilket då i praktiken är fallet. Att det finns ett gammalt kinesiskt ordspråk som heter att kejsaren sitter i norr och bergen mellan oss är höga. Och det liksom tanken är att kejsaren är nu där någonstans och försöker få oss att göra som han vill, men i praktiken kan vi göra vad vi vill. Så det är fortfarande så som Kina fungerar långt. Att centralregeringen, när det är faktiskt något kritiskt som pågår, som nu var fallet med den här viruset, så då kan de tvinga de här makthavarna då på landskapsnivå att följa deras direktiv. Men just den här som då, till exempel då vilda djurhandeln, så centralregeringen i Peking har helt enkelt inga möjligheter i praktiken att följa med vad som händer på gräsrotsnivån. Att då ska man få då först de här styrandena på landskapsnivån att då bara ha samma åsikt och följa då de här direktiven. Landskapen är större än europeiska länder. De kan ha över 100 miljoner invånare. De är i praktiken som stora länder. Och de är sen igen indelade i många olika hierarkier av beslutsfattare. Och en sån här grej som att då få kontroll på vilda djurhandeln, så då ska man gå ganska långt ner i den här hierarkin. Och där igen blir det då liksom frågan om att okej, det här är viktigt för den och den kommunens ekonomi att syssla med de här djuren och så vidare. Det är liksom, det är svårt. Och man får bara hoppas att det ska gå igenom då. Det som ger hopp är att du tog upp det, att det finns nu mer och mer aktiva sådana djurskyddsföreningar i Kina och djurskyddsaktivister. Och det är en helt rätt så ny företeelse att när jag första gången var i Kina slutet på 1980-talet, så då var allt sånt som att ha kjeldjur eller sånt, det fanns inte liksom i Kina ännu. Kina var ett fattigt land och rätt nyligen kom vi bort från Mars, vad ska man kalla det, hans hårda styre, och det fanns Det fanns liksom inte friheter och rättigheter på det sättet som det finns idag, i dagens Kina. Och nu i de allt mer välmående storstäderna så har fler och fler familjer kjeldjur och hundar och så vidare. Och nutidens ungdom är liksom medvetna om att det är trevligt med djur och så vidare, som inte deras föräldrars generation nödvändigtvis var, och i synnerhet då kanske de ännu äldre generationerna. Och bland de här unga människorna nu så har det uppstått som du sa, sådana föreningar, rörelser, också starka individer som då har gått in för att försöka driva igenom då också utöva påtryckningar på kommunistpartiet, att de ska införa då lagar som då försöka skydda djur, allt från kjeldjur till då boskapsdjur och så vidare.
Det som är ju en sån våg som också på grund av klimatpolitiska skäl som har vuxit fram väldigt mycket, just det här att vi börjar prata mycket mer om också om att vad vi äter överhuvudtaget, att finns den diskussionen också i Kina, alltså att man talar helt enkelt om maten?
Väldigt lite ännu. Det har inte spridit sig till Kina ännu. Det är klart att det finns i synnerhet sådana som har studerat i väst och fått intryck under sin studietid och som sen har flyttat tillbaka till Kina, så de kan börja sprida sådana nya tankegångar småningom. Sen finns det ju också, om man tänker på liksom vegetarianism, så det finns ju buddhister i Kina. Men att fromma buddhister som inte äter av religiösa skäl annat än då grönsaker, eller de äter inte kött. Och det är ju fråga om kanske 100 miljoner sådana människor som helt enkelt av religiösa skäl inte äter kött. Men så den är en sån allmän diskussion som det förekommer i väst, så den finns inte nu i Kina.
Mm. Nu har vi hört här under senaste dagar att bland annat så tror jag det var Helsingin Sanomat åtminstone hade en grej om det. De hade intervjuat alltså västerlänningar som bor i Kina och som sa att där finns då en ny sån här uppstådd en sorts rasism mot, alltså det är inte bara, det är också svarta människor som har blivit helt förbjudna att gå in på vissa restauranger i vissa delar av Kina på grund av att man är rädd för att det här viruset kommer tillbaka med dem. Och också alltså västerlänningar, europeer, amerikaner, you name it, som har varit bosatta i Kina länge som nu har fått höra och fått blivit spottade efter och sånt här. Att ser du, jag ställer den frågan ännu till Björn här, att ser du en risk här i att istället för att man skulle ta till sig liksom goda sidor av den andras, alltså lära sig av det här tillsammans och åtgärda, att det mera blir sådana murbyggen?
Risker finns ju definitivt. Det skulle vara en tragisk följd av det hela, för att Kina har ju förändrats idag sedan ett oerhört mycket. Sen just då när jag var där första gången slutet på 1980-talet, så då var fortfarande en stor del av befolkningen, i synnerhet i inlandet, där man var ovan att göra med västerlänningar. Så de hade ju kvar den här tankegången från de Maos tid, att västerlänningar är Kinas fiender, och man blev liksom, man kan säga till och med överlag, rätt ovänligt behandlad. Men det har förändrats massor, att nu för tiden är det har varit länge, för mig i alla fall, ett nöje att resa i Kina, för att man har blivit så positivt bemött. Men nu är det som du säger, att det blir allt mera motsättningar mellan västerlänningar och kineser. I Kina är man mycket väl medveten om det, att kineser nu har blivit utsatta för övergrepp i väst på grund av att de blir då beskyllda för att sprida det här viruset. Och det finns ju då kineser säkert som ger igen till västerlänningar som bor i Kina. Att det är en väldigt tragisk utveckling.
Det låter det som faktiskt. Birgitta Wahlberg, du var tidigare inne på det här, att jag tar nu fast i det vad Björn just sa där, att man liksom ger igen för gammal ost och så här, att det här kanske just hänger ihop med det som du sa här tidigare, att det är inte så lätt att kanske komma och berätta ett annat land hur de ska göra om man inte själv gör sitt bästa.
Jo, jag måste bara kommentera
ja,
lite det som Björn sa om det här vegetarismen. Och det jag deltog förra året på en djurrättskonferens som var ordnad då i Hongkong. Och där var Kinas representant som berättade att Kinas regering, alltså jag vet inte om det här är då sant, men kanske Björn kan utreda saker, men den personen som berättade att Kinas regering skulle ha förbundit sig till att halvera köttkonsumtionen till 2030 i hela Kina. Och det här berodde inte på djuren eller på zoonoser, utan på grund av det att när köttkonsumtionen har gått upp i Kina så har det där, har typ 2-diabetes ökat så mycket att budgeten inte håller. Alltså man har inte råd att köta om sina medborgare gällande den här diabetes. Men det där vet jag inte om det stämmer, men så här påstod den personen. Så att det här är ju också en utveckling och det som bevisar det att det här inte bara fråga om en djurrättighetsfråga eller djurskydd, utan det har att också göra med folkhälsa. Men det som du Bettina nu frågar mig var det att som människor, som homo sapiens, så har vi en god sida. Och det är det att vi apar efter varandra, vi gör så som andra gör. Och det är därför som jag anser att det är så otroligt viktigt att vi bär vårt eget ansvar. Och lika svårt som det är i Kina att ändra på traditioner, kulturella saker, på ekonomiska aspekter och så vidare. Lika svårt är det här. Men det betyder inte det att vi inte ska bära vårt ansvar. Så att lika svårt som det är i Kina att stänga till exempel en marknad eller få folk att sluta då exploatera djur, lika svårt är det här. Men vi måste ändå ta det steget på grund av de här pandemierna som kommer att bli ännu värre i framtiden om vi inte nu bär vårt ansvar. På grund av klimatfrågor, folkhälsoskäl och också ekonomiska orsaker. För att nu har vi byggt upp ett samhälle, en livsföring som baserar sig för mycket på ekonomiska orsaker. Eller vi tillåter exploatering med stöd av så att säga ekonomiska argument som är ohållbart för vår allas framtid. Men det som är det positiva, tänker jag, är det att om vi bär oss det ansvaret som vi bör göra och vi tar det här på allvar och på riktigt börjar fundera på att vad är nödvändigt för vår egen överlevnad, för att skydda andra arter, för att skydda kanske andra kännande varelser eller till vårt eget självförsvar. Vad är nödvändigt gällande då den här exploateringen eller nyttjande av djur? Och då kommer vi ner på något helt andra nivåer än vad vi idag ser. Och det tillsammans sen med de här andra aspekterna som Sanna var lite inne på, hur vi lever överhuvudtaget, hur vi reser. Är det kanske skäl nu att fundera på att kanske följande resa endast är inom det egna landets gränser, eller i alla fall i en mindre. Kanske vi kan börja ha internationella konferenser eller seminarier eller möten via då, nät istället för att vi reser hit och dit. Och, ja, det finns ju så många aspekter till det. Men jag tror på det att eller hoppas åtminstone på det att våra beslutsfattare och vi alla som individer lyfter upp de här sakerna nu på agenda och tar det här på allvar. Och kommer ihåg det att det som andra ser oss göra så kommer de att göra efter. Så att vi har ett jättestort ansvar både på individnivå och som stat.
Jag skulle gärna gå och tala om det här att vad som är nödvändigt. Och det är ju det som är så intressant alltid. Att vad är sen sist och slutligen liksom nödvändigt också när det gäller konsumtion eller utnyttjande av markanvändning eller djur eller naturresurser överhuvudtaget. Var drar man gränsen? Vad är nödvändigt? Sanna, du nickar.
Ja. No, faktiskt, jag tror att nu vi konsumerar för mycket och faktiskt liksom överjaktar, överfiskar, hela naturen är överanvänt. Så hela konsumtionen måste förändras. Och jag tror att vi har så mycket, och faktiskt det är vårt här nu i den här trakten av världen som konsumerar för mycket. Och nu kanske också den här epidemietiden, det märks att vad allt vi kan göra utan att konsumera hela tiden och utan att resa hela tiden. Och det faktiskt, vi vill inte stanna på det här stället vi är nu. Men kanske det finns också möjligheter att ändra våra vanor och inte det allt dåligt sätt. Vi konsumerar liksom i augusti, vi har konsumerat allt liksom naturresurser per år, varje år. Så vi överkonsumerar hela tiden. Och förstås kött är en enda sak som det är också den största hotet och vilddjur. Därför har det använt så mycket vårt land.
Markområde. Ja. Det där, jag tänkte gå lite vidare på det som Birgitta var inne på här tidigare. Det här med vi talar om vad som är nödvändigt. Men nu har vi talat mycket om de här virusarna som har kommit via vilda djur som har hoppat över. Det finns ju också exempel på många sådana stora virus och epidemier som har uppstått helt ur vår tamdjurs. Liksom vårt sätt att använda djur som vi föder upp helt enkelt. Och då tänker jag på bland annat fågelinfluensan tidigare som ju också uppstod i stora sådana anrättningar med massor med miljontals fåglar på väldigt trångt område. Ja. Har jag uppfattat den situationen rätt att det var egentligen ett virus som vi själv också gav upphov till?
Ja, no, det också finns risk på den produktiondjuren och det är bara en slags art djur och det finns hemskt mycket i samma ställe. Förstås, de är i stängda hus så de är kanske ganska kontrollerade. Men om någonting sprider där, den sprider hemskt mycket. Och förstås, den här handeln globalt så den sprider hemskt snabbt. Och jag tycker som Birgitta sagt att vi måste också tänka att hur vi använder vårt djur. Både och vilda och den våra produktionsdjuren.
Björn Ådahl, den här diskussionen om till exempel inom fågelfe, för om jag nu inte helt kommer fel ihåg så var den här stora fågelinfluensan också, den uppstod också i Asien. Och det var stora sådana fågelfarmer just med miljontals. Finns den diskussionen överhuvudtaget i Asien på gång?
Ja, det var ju i Kina den uppstod då, i södra Kina.
Det var det jag ville minnas, ja.
På andra sidan gränsen från Hongkong. Och den spred sig också till Hongkong då. Och läget såg ganska illa ut, jag var på plats då också. Men i Kina har ju den här utvecklingen gått i motsatt riktning under de senaste väl 2-3 decennierna, att efter Maos tid så var ju Kina ett helt annorlunda land. Och då fanns det bara, liksom det fanns vissa kollektiv som då var stora, men att det, när man började modernisera jordbruket och splittra de här kollektiven som baserade sig på tvång, och så då fick då enskilda jordbrukare då fick små markplättar, jordplättar och som de kunde börja odla för egen del, som de också kunde sälja sina produkter. Och detsamma gällde då för de här djuren, boskapsdjuren, husdjuren, att det fanns då miljontals småbrukare som skulle då producera allt större mängder, allt från mjölk till ägg till kött, och en allt mer välmående befolkning. Och det bara inte gick ihop. Det var allt för splittrat det hela. Då började kineserna, kommunistpartiet på 1990-talet, och grunda för första gången då på nytt sådana stora, de är statsägda, de här bolagen, stora jordbruksbolag, och då koncentrerar de här till exempel då korna, grisarna. I Kina äter man ju främst griskött, man äter inte så mycket nötkött. Och nu finns det sådana väldiga farmer som är större antagligen än till och med de i USA, skulle jag förmoda. att där hade liksom, den här utvecklingen har gått egentligen av ekonomiska skäl. Från det att det fanns en massa småbrukare till att det nu finns, att det hela domineras av sådana stora enheter.
Just sådana som Sanna här talar om, att därom det är också en grogrund för sådana virusutbrott.
Precis. Ja.
Ja. Ja. Många gånger det är så sett att om det är hygien är bättre när det är större och mer industriellt, det är mer hygien och sånt saker. Men faktiskt när det är hemskt stora och någonting går fel, det är liksom stor fel. Och den marknaden är så stor, liksom handeln är så stor, så om det är någonting, om det finns någon bakterie eller virus, det kan sprida till lång trakt. Så det, ja.
Varsågod, Björn.
Ja, det är precis som du säger. De har ju i Kina, just när grisköttet är så viktigt för folket, de använder det då när det är festligheter, så måste man inte, vill folk äta griskött och så vidare också till vardag. Och de har då en enorm produktion av griskött. Och där har det har pågått redan nästan ett år nu, en sån svinfeber kallas det väl.
Ja.
Att mängder med grisar har dött. Och det har uppstått brist på griskött och priserna har skjutit i höjden. Och det har till och med blivit så illa, om man bara tänker på ekonomin, så har det ökat på inflationen och det har liksom haft nationalekonomiska följder.
Det är då nackdelen förstås överhuvudtaget om man till och med helt frånser djurets sådana principer eller hur djur har det, så är det också den nackdelen med sådana stora enheter.
Ja.
Det där, vår tid tar slut här. Slutligen, jag tänkte ställa sista frågan till dig, Birgitta Wahlberg, om du kort kan... Nu har vi suttit här och pratat och nu är världen i ett järngrepp av den här coronaviruspandemin som bäst. Men det där, är du optimist eller pessimist att lär vi oss nu den här gången någonting och komma vidare?
No, jag vill nog vara optimistisk på det sättet att jag hoppas att den här pandemin är så pass kännbar i vår vardag och kanske blir ännu mer kännbar än vad den är nu. Inte önskar jag ju att någon ska lida. Men vi verkligen förstår vilken tickande tidsbomb vi sitter på. Inte bara med tanke på vår egen folkhälsa, utan på hela planetens, vår gemensamma liv och kommande generationens möjligheter att leva här. Att vi måste ta skeden i vacker hand och börja tänka om. Och gällande det så är jag optimistisk, för jag har jättemånga kollegor som har fina tankar om det. Hur vi konkret kommer vidare inom mitt expertisområde, då inom juridiken. Så det där, och juridiken är ofta grunden till förändring. Så att det där,
helt enkelt lagstiftning.
Jag är optimistisk.
Det var skönt att höra. Här sätter jag punkt. Idag för den här diskussionen, det är idag fredag och på måndag så är här en ny diskussion, en debatt på samma tid, samma kanal. Ha ett skönt veckoslut. Tack.